Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dåligt.
Vad bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Du lyssnar på en podcast från Expressen.
Federgate och skyttegrav. Nu är det väl tvärkört för en framtida allians. Vad har Moderaterna emot SVT:s Agenda och Vinterstudion? Och vad är en 3D-klitoris? Det får man veta när man lyssnar på Politikpodden med mig, Malin Ros, som idag har med två personer i studion som inte har träffats så här så många gånger tidigare åtminstone, men som är välbekanta med varandra från sociala medier, inte sällan i rätt så syrliga ordväxlingar på Twitter. I ena ringhörnan, Jens Liljestrand, författare och biträdande kulturchef på Expressen. Tjena Jens.
Hej, hej.
Och Hanif Bali, moderat riksdagsledamot och en pålitlig åsiktsmaskin får vi säga. Välkommen också du, Hanif.
Tack så hemskt mycket.
Hur känns det att träffas så här?
Jättebra.
Vi har ju träffats förut.
Vi såg så här nyligen på det här hur kan vi teatergrejen på Odenplan. Så vi såg så då.
Och då vill jag komma påminna om att jag tog stackars Jens i försvar när han blev totalt attackerad av Aron Flam. Mm. Så backade jag upp honom när jag tyckte Aron var lite för elak mot Jens.
Jens har även backat dig på Twitter ska vi säga. Men vi ska bara lyssna.
Ja, här i Expressen har jag backat.
Vi
ja.
Ska lyssna hur det brukar låta, eller kan låta annars när ni pratar med varandra på Twitter.
Haha, jag hade missat det här. Jens Liljestrand tror att den bilburna köttätande mannen är vit. Alla iraniesnubbar spottar ut kebaben ur sina vita BMW så bara, are we white now?
Tack för klicken, Hanif.
Jens Liljestrand.
Reaktionär politiker trollar vidare.
Hanif.
Förlåt, vad är min beskrivning felaktig?
Jens.
Du kallar Gardell för komiker inom citationstecken.
Hanif Bali.
Okej, är det att trolla? Är motståndet mot Guds argument i yttrandefrihetsfrågor reaktionärt?
Jens Liljestrand.
A, ja. B, nej. Epitetet syftar på ditt twittrande generellt.
Hanif Bali.
Okej, nu inser jag att du bara trollar med mig.
Inte alls faktiskt.
Inte jag heller, faktiskt.
Jens.
Det var väl ditt Putin-fjaskande som fick Moderaterna att lägga munkavle på dig?
Hanif.
Förutom att det i sak är helt inkorrekt så undrar jag vad som föranledde den här tonartshöjningen. Inte fått i dig frukosten än?
Ni skrattar här moget, säger du Jens.
Ja, men det var det här som höll på i början. Det är du som trollar. Nej, det är du som trollar. Ja. Det känns det inte så produktivt att diskutera på det sättet. Det kan vi återigen kan vara överens om.
Vi diskuterar ju väldigt, väldigt sällan.
Ja, det gör vi faktiskt. Alldeles sällan kan.
Ja,
det... Men vadå, att ni snoppar av diskussionerna för snabbt? Eller?
Nej, men det initieras aldrig en diskussion. Mm. Alltså, jag skulle ju inte ens säga att... Jens är de som, han är ju inte den som är elakast och inte heller den som är snällast såklart, men vi har väldigt sällan en diskussion med varandra, vilket är märkligt. Jag har oftast det med liksom 99% av alla interaktioner jag har med folk på nätet, det är ju oftast diskussioner. Mm. Du ser ju några sådana här sluggerrundor, men det är typ bara sluggerrundor mellan oss av någon anledning.
Men du, den här senaste då, när du plockar upp den här kebab-tweeten, vad kallar den för det, ja. Då var det är nästan en år gammal krönika.
Ja, jag hade helt missat den bara dök upp i flödet. Så
och då tänker du, nu jäklar!
Nej, men jag skrattade ju, för det var så roligt, för jag upptäckte ju att Jens Liljestrand har aldrig träffat en invandrare. Mm. Det var ju det som var humorn. Alltså, han tror på riktigt att det är den vite mannen som kör bil. Herregud, har du träffat alla iranierpappor där ute? De vägrade ju sätta sin fot i en buss eller något sånt. Vi levde på socialbidrag. Vi hade fan inte mat på dagen, men farsan skulle envisas och köra runt i sin bil i alla fall. Mm. Det är liksom, och just det här med kött, ätandet. Herregud, har du varit i en kebabria någon gång? Och det är det som blev humorn i det hela. Då den här chockerande insikten att Jens har aldrig träffat en invandrare.
Jens har träffat en invandrare, gissar jag här nu.
Ja, ett par stycken. Jag har hantverkat med från Iran. Så att han kör BMW, så det är helt korrekt. Men
det här, då är den stora frågan, är han vit?
Ja, det är väl en definitionsfråga var den gränsen ska dras. Men det där var ju en krönika som var ironisk. Jag har ju aldrig menat att vita män ligger att växthuseffekten bara är vita mäns fel, eller att bränderna i somras som var på ämnet för den här krönikan bara skulle vara vita mäns fel. Det var ju ett sätt att initiera en diskussion kring att när det brann i somras så vill alla peka finger på någon, att det är invandrare som har utomhusgrillar, eller det är det ena med det är folk som tänder på i skogen. Och då säger jag, då kan man lika gärna säga att det är vita mäns fel, eftersom vita män i världen är de som driver reaktionär politik mot klimatförändringar. Klimatförnekare är väldigt ofta vita män, till exempel äldre vita män är de som...
Är det så? Jag menar, om man tittar på vilka de länder som till exempel pumpar ut mest, släpper ut mest koldioxid per capita, är ju länder i Mellanöstern. De som pumpar upp oljan är ju länder i Mellanöstern.
Du länder med ganska liten befolkning som du räknar per capita.
Där. Hörni, Iran har inte en liten befolkning. Vi ska faktiskt inte gå ner och liksom analysera alla tweeter ni har.
Men det handlar inte om tweeter, för jag vill borra ner, ja. För det finns en viktig, viktig poäng här. Nämligen,
kör den då innan vi går vidare.
Om vi ska diskutera just den här konsekvensen av att etnifiera alla konflikter, tror jag är en dålig idé. Jag tror det är du också. Men just det här att man öppnar upp och pratar om vita män kanske framstår som lite så här edgy, vita män, de är som privilegierad position, de drabbas inte av det. Men om man öppnar upp den formen av retorik, så är det inte vita män som kommer drabbas av det. Utan om det blir legitimt att anklaga hudfärger eller kollektivisera handlingar utefter hudfärger och gradera människor efter hudfärger, då är det människor som är mer lika mig än lika Jens som kommer bli drabbade. Och det är just sådan retorik jag invänder väldigt, väldigt mycket starkt emot, att kollektivisera baserat på yttre saker som till exempel hudfärg.
Ja, därför kan du bara ställa sin följdfråga då, som du inte fick svar på Twitter av Jens Liljestrand. Jens, vad känner du är outrätt? Vad har du för fråga som du inte har fått svar på i sociala medier av Hanif Bali?
Jag undrar ärligt talat, det här som hände för ett år sedan när du la ut på Twitter ett mejl som Patrik också hade med UD. Du tog ju bort den här tweeten. Alltså, du la upp en skärmdump från ett mejl som mejlkorrespondens mellan Patrik också den Putin-kritisk journalist som han hade med UD. Du tog bort den här tweeten, tog bort den här bilden, du bad om ursäkt, du bad också Patrik Oxelén om ursäkt, så det är jättebra.
Och fick lämna Moderaternas partistyrelse.
Och fick lämna partistyrelsen. Senare så framkom att du hade fått det här brevet då, det hade du fått av Chang Frick på Nya Tider.
Men nej, inte Nya Tider.
Nyheter idag. Ja, absolut, tack. Nyheter idag, Chang Frick, hade gett dig ett brev som du la upp på i sociala medier. Jag fattar aldrig varför. Och nu har du bett om ursäkt för det, ja. Så det är bra nog. Det är ändå intressant.
Absolut.
Varför.
Så orsaken var ju varför jag blev tvungen att betala ett pris för det. Är för att jag inte var öppen med att jag hade fått det från Chang Frick från första början. Och det sa jag inte, och det får jag med osanning om. Det var egentligen därför, om jag hade bara...
Varför gjorde du inte det då? Därför,
ja, men som journalist måste du förstå att det kanske inte är så himla kul att lämna ut sin källa. Samtidigt så har jag ju inte det grundlagsskyddet som krävs för att inte behöva göra det heller. Och det är ju ett jättestort problem för mig. Jag får ju massor av tips från medborgare, poliser, till och med journalister har till och med så här, jag fick inte göra någonting på det här, här har du det. Mm. Så... Och då vill jag ju inte, första jag gör bara när DN ringer och säger tja, vem har du fått det här av? Ska jag bara outa det direkt? Och felet jag gjorde var ju att jag inte sa, jag borde, och det är ju min amatörhet i det hela, jag skulle ju sagt, det är en anonym källa, istället för att säga att nej, men jag bara hittade i flödet. För det var ju inte sant. Och det var ju det jag fick betala priset för.
Men om vi bortser från hela den aspekten, tycker du att annars så tycker du alltså att det är helt reko liksom att lägga ut Patrik Oxelens mejlkorrespondens med UD?
Men det var ju en offentlig handling.
Jo, men alltså, varför gör man det?
Min stora fråga var, ett, så hyllade jag Patrik för artikeln. Det är ju, om man läser den tweeten, jag tyckte det var en väldigt bra artikel. Jag skrev väldigt bra artikel. Däremot så tyckte jag det var märkligt att UD sålde in intervjuer med folk. Och tydligen är det väldigt, väldigt vanligt. Och det har jag fått reda på i efterhand.
När det gäller just Putin-kritiska...
Men det var inte bara Putin-kritiska, utan det är ju så att UD i saker som de anser är då i våra utrikespolitiska intressen så säljer de in nyheter till. Mm. De opolitiska staben alltså säljer de in nyheter. Och intervjuer och opinionsbildning. Och det visste jag inte man gjorde. Och det är ju för sig, det hade ju varit otänkbart att göra i, alltså i inrikespolitik. Till exempel att de opolitiska tjänstemännen sålde in nyheter.
Känner du nöjd, Jens?
Ja, definitivt.
Ja, härligt, härligt. Hanif Bali, hur ofta skriver du tweets som du raderar innan du skickar?
Oj, alltså jag är ju faktiskt... Jag känner någonstans att jag har vunnit ganska mycket. Liksom. Många av de här fighterna är tagna. Många av mina meningsmotståndare är också ganska decimerade. Några är till och med inte ens kvar på plattformen. Så jag har börjat ta det lugnt lite. Så det händer faktiskt att jag sparar i utkast och sen glömmer bort dem ett tag.
För båda ni har ju då, du har ju över 100 000 följare på Twitter till exempel. Jens har ju över 10 000, om vi inte räknar antalet. Ja, men ändå. Ja. Oavsett storleken då, så har ju båda era konton kan man ju säga blivit en projiceringsyta för... samlar, men åsikter och trollfester ibland också. Hur känner man kring det?
Då tycker jag att det är extra, du får svara själv, men jag tycker att det är extra viktigt att man då försöker vara saklig. Och till exempel så gick jag ut på Twitter i höstas och försvarade när jag tyckte Hanif Bali blev utsatt för en oschysst, väldigt oschysst
artikel. Pippi Rinkeby.
Väldigt oschysst artikel av Sydsvenskan där jag var den, så att säga, från vänster, om man vill säga så, från liberalt håll skulle jag själv säga, som försvarade Hanif Bali på Twitter och poängterade att det här var oschysst, att det var inte okej, och sen skrev också, följde upp det med en artikel här i Expressen. Så jag tycker att man då har ett särskilt ansvar för att liksom vara, så att säga, försöka vara schysst och saklig och rättvis. Hanif, vad tycker du man kan göra? Har man ett ansvar när man har över 100 000 följare som du har?
Ja, alltså det är ju samma ansvar som stora medieplattformar har. Jag har väl en reach i paritet med en mellanstor tidning.
Och en folkvald politiker.
Ja, exakt. Och då får man ju se till att det du lägger upp är korrekt. Och är det inte det får du ta ner det. Och är det inte korrekt så får du också informera om att det inte var korrekt. Det är ju sånt jag försöker hålla mig till. Men när det kommer till massorna här... små jag vet inte vad vi ska kalla det, små meningsutbyten du och jag har, det är ju mer underhållning än information.
Vi ska se hur vi tycker det är underhållande eller inte i EU-valskampanjen och debatten som föregår där nu. Vi ska höra litet axplock från veckan som gick.
Min fråga till dig, Annie Lööf, anser du att KD tvekar mellan demokrati och diktatur, att vi är ett hot mot mänskliga fri- och rättigheter? Den frågan vill jag ha svar på.
Men det är också så att många med mig har också sett en del intervjuer som Sara Skyttedal har gjort där hon också har tagit ut svängarna.
Jag är oerhört bekymrad när man inte kan välja mellan en liberal folkvald ledare som Emmanuel Macron och man inte kan välja mellan Viktor Orbáns diktaturfasoner. Jag är bekymrad när man inte kan säga att kvinnan har rätten att besluta över sin kropp. När man åker på hatmöten...
Allt det här är lögner alltså. Nej, men, och det är också intressant, alltså 7 april skrev
du... kan inte prata samtidigt, nu är det Johan Engels tur.
Han var på ett möte som handlade om förföljelse av framförallt kristna i Mellanöstern. Han har engagerat sig för människor som får sina huvuden avskurna, medan du har ägnat dig åt att grisar får sina svansar avskurna. Herregud.
Vi får bryta debatten där.
Svansar eller knorrar? Vi hörde här först partiledare Ebba Busch Thor och Annie Lööf då, och i partiledardebatten. Och sen KDs policyansvarige Johan Ingerö mot, får man väl säga, Fredrik Federley då, som är toppnamn för Centern. Alltså var befinner sig den här debatten? Vad skulle ni säga om den?
Jag tror du har mer att säga om det.
Ja, men det här är en väldigt intressant strategi. Det är ju väldigt amerikaniserade metoder nu som importeras i svensk valrörelse. Och det här är någonting som kallas för concern trolling som Centerpartiet gör, nämligen man vill inte rikta kritiken för du vågar
inte bara Centerpartiet.
Ja, men det just med retoriken man använder är kallas för concern trolling, nämligen jag är bara väldigt bekymrad att du slår din fru. Jag säger inte att du slår din fru. Jag är bara väldigt bekymrad om du skulle slå din fru.
Just det.
Och det är ju ett väldigt ohederligt sätt att bedriva argumentation. Men och det här är ju också, just när det gäller Federley så klingar det lite falskt, men jag tror det finns inom den liberala sfären en genuin uppfattning att 30-talet står inför hörnet.
Absolut.
Och tror man det på riktigt? Det framstår, och det man måste förstå är att en viss andel av befolkningen då, som inte tillhör det i Sverige, så framstår det som en helt bizarr tanke. Och för oss framstår då hela den här...
Det blir en chock. Det
framstår som en jättekonstig grej, men... Om man ska försöka sätta sig in i sina meningsmotståndares tankevärld, om man genuint tror det, då framstår ju de här sättet att agera både från Centerpartiet att gå ihop med Socialdemokraterna till den här höga retoriken man har om i EU-valrörelsen som ganska rationellt. Alltså om man tror att 30-talet står runt hörnet, då är liksom KD en del av liksom ett fascistiskt maktövertagande i Europa. Men om man inte gör det så framstår det ganska barockt. Men det konstiga med Federley, varför hans kritik klingar så falsk, är för att han 7 april var det, han skrev en debattartikel där han tyckte att högerpopulismens framfart i Europa är kraftigt överdriven. Och det är ju det som blir så himla konstigt, att han tillhörde ju de som ville bygga, alltså han var ju team Kristersson.
Jo, men det är det jag menar, det här är två partier som för ett halvår sedan skulle styra landet i en borgerlig regering.
Det tycker jag är fascinerande, att för så kort tid sedan så fanns det en allians, och det fanns idé om att alliansen skulle bilda en regering tillsammans, och man skulle hålla ihop och man gick till val tillsammans, och man stod på samma sida i de här debatterna och så vidare. Så jag undrar, och det är väl en fråga som du kanske har svar på, Hanif, för att fanns det här missnöjet, fanns de här konfliktytorna innan, men de så att säga begravdes eller smetades över för att man ville hålla sams inför valet, eller hur såg det ut?
Nej, men alltså tittar vi, den här schismen skapades ju redan, alltså för länge sedan, för att tittar man sedan 2014 har Centern och Liberalerna vägrat lägga en gemensam budget till exempel, alltså decemberöverenskommelsen, när den föll bara året efter, så blev det ju en schism då mellan M och KD och C och L, nämligen anser man att till exempel högerpopulismens framfart är en effekt av misslyckad politik, eller är det en effekt av normalisering och retorik? Mm. Och den schismen mellan egentligen en ganska konstruktivistisk syn på samhället, där liksom alla konflikter är konstruerade retoriskt, eller där det är den här ganska materiell syn på verkligheten, när det är reella politiska problem som föder fram politiska rörelser. Den konflikten är det som är schismen, och den, faktum är att den konflikten går i mitten av liberalerna. Det finns ju en stor andel inom liberalerna också som anser att vi borde gjort upp med, det är inget fel att använda SD för att komma åt de problem som skapat SD. Alltså, medan några anser att nej, vi ska inte röra dem, för då skapar vi ett, liksom, ett narrativ, ett språk, en konflikt som leder till att de växer. Och det är den här konstruktivism versus realism.
Och där kan man ju se nu till exempel på Danmark som går till val under 5 juni och som har de senaste 10 åren har haft en drakonisk, dels demonisering av muslimer och sen en enorm högerpopulistisk våg. De är nere på 1600 asylsökande tror jag i fjol, som är alltså en femtedel av Sveriges siffra per capita. De har färre asylsökande per capita än Liechtenstein i Danmark. I Danmark är ett land där man konfiskerar flyktingars smycken. Man pratar om att placera kriminella asylsökande på en ö.
Nej, kriminella, det är utvisning
som har asylsökt. Och där har ju förvisso Dansk Folkeparti tappat, men där har ju nu de här skogstokiga stramkurs, säger man på danska, stramkurs med den här alltså rent fascistisk retorik som nu antas komma in i Folketinget, så det hjälper ju inte, så jag tycker att det exemplet är ändå ganska varnande.
Ja, fast det, man får ju se hur stora politiska krafter de är då, och tittar man på, jag tror inte alltså, särskilt Danmark, dansk demokrati står ganska stabilt, så jag tror inte det finns någon stor risk för att den ska falla inom kort. Däremot så tittar man på hur de andra nordiska länderna har hanterat såna här rörelser, är ju delvis försöka ta bort det underlaget som göder såna här, och det har funkat i Finland, det har funkat i Norge och nu någorlunda funkat i Danmark. I Danmark har man ju haft den här lyxpositionen DF har och SD också vill ha, nämligen vägra sitta i regering men sitta och bestämma alla frågor i parlamentet.
Ja, vi går tillbaka till valrörelsen här då. Jag läste en ledare i Borås tidning var det väl, som konstaterade att det var den sämsta valrörelsen typ ever, i mannaminne i alla fall. Beskrev den som grisbrottning och floskel-SM. Jag säger inte att det är floskler du sysslar med på Twitter, men ändå hårda, ibland ganska grova tweets.
Nej, men, ja. Såhär, jo, men typ
gillar
ett år
du det här? Gillar, finns det någonting i det här,
nej,
i dig som gillar
det här? Nej, den här valrörelsen har varit supertråkig. Jag älskar sakfrågor och det är egentligen det jag vill liksom... När omvärlden blir löjlig så blir jag ju löjlig mer än såklart. Men i grund och botten är jag en policy-snubbe och det frågar man människor med kanske lite mer insyn i riksdagsarbetet skulle de också säga det. Och det är därför den här valrörelsen är så himla tråkig. Det är så himla lite policy och det är så himla lite konflikt om policy. Och det är ju för att det inte är ett policyval. Det här är ju en mobiliseringsval. Alla ska sjunga till sin kör, liksom predika för sin kör så kören börjar sjunga. Och det är ju därför liksom alla är riktade inåt. Och då signalerar man med... Det enda man gör, de politiska konflikterna man tar, är att signalera till sin egen grupp. Jag är med er. Jag gillar inte KD. Jag är liberal. Jag är ditten och datten.
Men du, som du gillar i alla fall, gav du uttryck för i din egen podcast här förleden. Vill du lyssna?
Och jag är väldigt glad att det går bra. Särskilt Sara Skyttedal som jag tycker jättemycket om. Liksom, och så. Jag önskar henne all vällycka i valet, verkligen. Liksom, Sara är ju skitbra. Fan, till och med jag rycker lite i mig och vill jag kryssa henne också, liksom. Och sen när någon anklagar dem för högerextremism och sånt, då istället för att bara beklaga sig, så ger de tillbaka också. Medan liksom... Den moderata varianten på det hade väl varit att så här, ja, men vi ställer oss och håller något högfärdigt tal om hur viktigt det är att bevara demokratin och så vidare och försöka ursäkta oss själva att vi inte alls, minst sagt, inte är antidemokrater och så.
Mm, rycker i det och kryssar KD. Vad hindrar dig, Hanif Bali?
Det är Skyttedal väldigt bra. De kandidaterna längre ner tillhör ju den vänsterfalangen enligt
mig. Så du vill inte ha in dem? Frikyrkliga? Så,
jag vet inte om de är frikyrkliga. Alltså, men det är trevliga typer, David Lega och Lisa Marie och så. Men de tillhör... Det här är ju konstiga med KD. De har ju retoriskt lagt om partiet väldigt mycket och jag är väldigt imponerad över det. Och det är det som de får... De tar konflikter och inte bara i EU-frågan utan verkligen i det inrikespolitiska. När Ebba Busch Thor går ut och säger myndighetsvänster och står på sig. När hon går ut och tar konflikt om kvinnors trygghet i Uppsala och står på sig. Mm. Men... policy är de ju, alltså det här är ju vänsterflanken av alliansen. KD har alltid varit vänsterflanken. Och KD är ju en förkortning på kostnadsdrivande för de är så liksom välfärd. De är ju välfärdens röst i alliansen på något sätt.
Är de det längre, Jens? Förlåt, är KD välfärdens röst i alliansen?
Ingen aning, finns en allians fortfarande?
Nej, det gör det.
Men jag tycker att det här som du säger är intressant, Hanif. För det här, du får svara ja eller nej, men för mig är det liksom nyckeln bakom hela din persona. Det är ju att under så många år med Reinfeldt så tog alliansen så mycket skit. Och det kan jag definitivt skriva under på, att det fanns väldigt mycket orättvist skit som gavs till högern. Men när Fredrik Reinfeldt började prata om liksom etniska svenskar mitt i livet så blev han utskälld för att vara rasist, för att påtala att faktum är att de flesta, alltså arbetslösheten gäller inte etniska svenskar mitt i livet.
Och det var också en felsägning, uppenbar. Ja. Han sa etniskt födda svenskar mitt i livet.
Jo, det här med att Tobias Billström sa volymer, det var också jätterasistiskt och så vidare. Mm. Och att det här fanns liksom en... Och att efter Reinfeldt så har ju sådana som du kommit fram inom borgerligheten, dels Moderaterna, dels Kristdemokraterna, just det här att vi tar ingen mer skit. Nu ska vi, nästa gång någon säger att vi är rasister, så ställer vi oss upp och säger fuck you. Mm. Är det det som har hänt med dig?
Absolut. Mm. Och det här är ju en metodik också som Sala Lynskey teoretiserade om på 60-talet och som men både Hillary och Obama och så vidare har ju använt av den metodiken för att, och det här har varit vänstermetodik tidigare i hur man får igenom sin agenda. Men och det här har man ju högern behövt kopiera, men alltså, vi har ju alltid varit den här elevrådsduktiga liksom typerna inom svensk borgerlighet, och det verkar inte fungera. I en värld där ingen tror att något är sant, så är det enda sättet att signalera att det du säger är sant är att du vågar stå upp för det när du får skit. Och det är därför det funkar. Det är därför det funkar. Det är ju när KD vågar till exempel stå upp för sina åsikter när de får skit som de bekräftar sina väljare.
Men följdfrågan är ju då att när Moderaterna väl gör det här via dig, via Ann Heberlein, via andra företrädare, det enda som händer är att Moderaterna sjunker
det
som sten.
Det var det jag tänkte säga.
Det där är ju en lite märklig... Alltså, ja, men... det är... Moderaterna gör ingenting via någon. Vi är som vi är. Och varken jag eller Ann Heberlein har någonsin fått en önskan av någon att vara som vi är. Tvärtom, tror jag, har ju alla signaler mot mig varit. Jag är fortfarande, jag är sist ersättare i arbetsmarknadsutskottet. Det är ju inte en signal från partiet att man är så himla glad över kanske min retorik. Men jag tror i slutändan måste varje partiledare bära sitt budskap. Och då funkar det inte att någon backbencher är lite våghalsig, utan i slutändan så väljer ju, och Moderaterna är inte ett sånt parti, tror jag, som jag är, utan jag är som jag är.
De vill ju vara statsbärande parti, och då funkar ju inte det.
Ja, men jag tror inte det finns en konflikt gentemot att vara statsbärande och att våga stå upp för sina saker.
Men skulle du kunna vara minister och twittra som du gör?
Nej, om jag är minister så är jag ju bunden av ett par principer som man inte kan då. Man kan till exempel inte ge sig in i sakärenden och så vidare. Det finns ett större ansvar för det. Och sen så om jag är minister så är min opinionsbildande roll bör vara mer begränsad, för att då har man ju exekutiv makt och då är det bättre att lägga den energin där. Men som lagstiftare är ju min opinionsbildning det mitt viktigaste verktyg de facto. Så det är klart att det hade varit annorlunda. Men sen så får man ju också tänka sig att det handlar om liksom, jag tror att svensk borgerlighet har att vinna på att ha en större mångfald av typer och personligheter. Den här elevrådstypen finns det gott om. Det finns ingen brist på det av politiker. Men låt mig bara ställa en retorisk fråga då. Kan du nämna sista ersättaren i arbetsmarknadsutskottet och Socialdemokraterna?
Nej, exakt.
Och det här är ju grejen, att i en tid där information är makt, alltså i ett informationssamhälle, då är det ju inte den som bär formell makt som är mäktigast, utan den som har en plattform att få ut sin röst.
Ja, men du, då, oavsett, du har ju varit den här magneten. Det har ju också använts till ditt försvar ibland när det har varit uppmärksammade tweets och sådär, att han är för viktig för partiet för att dra väljare. Och då tänker jag också det, nu när det går så risigt för Moderaterna, och det till och med internt kommer röster om att Kristersson kanske måste gå då. Tänker jag, hur mycket är det Hanif Bali-effekten?
Att det går dåligt för Moderaterna. Det var ju faktiskt väldigt roligt. Jag tror det finns opinionsundersökningar på sånt där, och enskilda ledamöter har inte jättestor effekt.
Men hur många av de där 110 000 följarna på Twitter, hur många är moderater?
Ja, men det är egentligen, ja, jag skulle nog säga hälften.
Hur många, och resten är ryska robotar.
Men hur många av dina är SD och ryska robotar? Jag ser inget stort problem i att poängen med ett följarskap och ett läsarskap är att det är ju inte bara människor som är redo att rösta på Liberalerna som läser dig, eller hur? Och det samma gäller ju mig. Opinionsbildning vill du ju nog. Vad fan ska Moderater sitta och läsa mig för? Det är väl mina meningsmotståndare och andra som inte röstar på Moderaterna som ska.
Har Johan Ingerö försökt värva dig till KD?
Nej. Nej, däremot är han väldigt välkommen till Moderaterna, skulle jag säga.
Hörrni, vi ska fortsätta också till, för det handlar fortfarande om Moderaterna och en nyhet som kom i veckan, nämligen att det största länsförbundet i Stockholms län röstade för att riva upp public service-utredningen, alltså kort sagt lägg ner public service. Jens, först, hur reagerar du på det här?
Nej, det var ju väntat, och det är åt det hållet som den delen av borgerligheten går, så att säga. Alltså det borgerliga projektet, antingen kan man se det som att, alltså det började med privatiseringar, det började med liksom vinst i välfärden, och sen när man lyckas genomföra allt det, vad ska man göra sen? Då får man ge sig på något annat som är offentligt. Men public service kan man ta, och sen ska man ta Systembolaget nästa vända, och sen så kan man gå över till lite, vad ska man ta sen, vägarna kanske. Så att det är väl liksom i linje med det, den delen av det borgerliga projektet handlar ju om att lägga ner det som är offentligt och gemensamt.
Hanif, du
ritar. Och sen så det här förstås, det som också börjar komma i den delen av borgerligheten som Hanif Bali tillhör, och KD också numera, och SD förstås, det är ju det här hatet mot media.
Mm. Oj. Hanif, du retweetade i alla fall en nyhet med kommentaren medlemsdemokratin lever. Är du glad över detta?
Ja.
Men du var inte med och röstade ju. Det är ju ett år sedan ungefär som riksdagen med bred majoritet, ja, inklusive Moderaterna, röstade för en skattefinansierad public service. Exakt. Varför var du inte där och röstade?
Jag kunde inte vara där just den dagen.
Men frågan är så viktig.
Den är väldigt viktig. Jag tycker det var ett felaktigt beslut, för att jag har i princip ingenting emot att skattefinansiera public service om man ska ha en public service. Snarare så bör det vara anslagsfinansierat och inte någon separat skatt här, tycker jag. Däremot så är det, tycker jag, en väldigt märklig ordning, nämligen man ger pengarna först och sen ska vi nästa år ha en utredning om vad public service ska syssla med. Det är ju, oftast gör man ju tvärtom, nämligen man säger vad de ska syssla med och sen så ger man liksom medlen. Och nu har man ju de facto redan sagt vad de ska syssla med. De ska syssla med allt de sysslar med just idag, för att man ger dem ganska, en väldigt, väldigt stor. Men det stora problemet jag har med public service är, nej, det finns en förljugenhet inom svensk borgerlighet om att på 80- och 90-talet då liberaliserade vi radion och tvn och allting öppnades, vi var på rätt sida i historien. Men sen blev det liksom Adam Alsing på morgonen och det blev inte så himla bra det där faktiskt. Och varför blev det inte bra?
Så det handlar om kvaliteten helt
Men
enkelt.
Varför blev det inte bra? Jo, för att vi kan inte öppna upp marknaden samtidigt som vi pumpar in 9 miljarder för någon att konkurrera ut marknaden. Och det är här jag tycker att public service, om det ska finnas en public service, så bör ju uppdraget vara långt mer begränsat än vad det är idag. Faktum är att jag har inga problem med att public service sysslar med underhållning. Det är tvärtom allt det andra som jag tycker konkurrerar ut, nämligen de sysslar med barnprogram och indoktrinering och nyhetsrapportering som är ganska vinklad.
Vad är det, vad kan du exempel på indoktrineringen i public service?
Nej, men det är narrativen som väljs i public service är ju väldigt vinklade enligt mig. Det finns ganska noga dokumenterat. Jag vet Timbro har släppt ett par rapporter där de går igenom just public service, väldigt många inslag. Och oftast när det sker så att säga misstag från public service, när man till exempel tar mannen på gatan och så visar det sig vara en socialdemokratisk aktivist och så vidare. Det sker alltså väldigt ofta och det sker alltid åt ett håll. Alla de här,
det finns en konspiration på
public service. Det behöver inte vara en konspiration. Du behöver inte ha en konspiration för att någon ska ske. Det räcker med en bias. Det räcker med att tillräckligt många människor i en institution tycker och tänker ungefär lika, kommer ungefär från samma samhällsklass, bor ungefär på samma ställen, innan de börjar tycka och tänka lite lika. Och
men man får åtminstone höra rösterna från runt om i Sverige.
Ja, men det är väl jättebra att de får göra det, och ingen säger att de inte skulle göra det om andra aktörer. Varför? Alltså att Expressen sysslar med radio är väl liksom jättebra.
Ja, för då får du vara här.
Du ser, privat verksamhet som också kan syssla med kvalitet.
Hörrni, vi ska innan vi avrundar den här, vi måste hinna få med det också. Kastar ut frågan, vet ni två bägge herrar var en 3D-klitoris är?
Och det är inte en tredje klitoris.
Nej, precis. Det här är
jag har aldrig träffat en 2D-klitoris.
Men
de flesta är 3D faktiskt.
Vi kan få en förklaring på det här.
Jag har tagit med mig en verklig storlek klitoris. Och jag använder faktiskt den i ett feministiskt tal i EU-parlamentet. Därför att jag har tagit den feministiska kampen där mot de högernationalistiska och konservativa krafterna som vill förminska våra liv, som vill kontrollera våra kroppar. Så ja, det är mitt... En verklig storlek klitoris.
Nu är ju detta som sagt radio, så vi får försöka föreställa oss bilderna. Men det här är så Vänsterpartiets EU-parlamentariker Malin Björk som enligt SVT har tagit ut drygt 1 miljon kronor i traktamente i Bryssel trots att hon bor i Bryssel och är skriven där. Ersättningen uppger hon har gått till kaffekoppar och 3D-klitorisar. Jens,
ja, det bästa med den här nyheten är att om folk fördjupar sig i detta och inte bara lyssnar på det här utan även tittar på klippet, så kommer ju väldigt många få lära sig hur en klitoris ser ut, och det är ju oerhört viktig folkbildning för kvinnor och inte minst för män, så att det är positivt på det sättet att det här granskas.
Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt, som ju brukar hugga som en kobra när det handlar om sådana sko sig potentiella avslöjanden, nu gick han direkt ut och försvarade vänsterpartisten här och sa att hon inte har gjort något fel, och Malin Björk själv har sagt att hon inte har stoppat några pengar i egen ficka utan tvärtom varit väldigt ärlig med att berätta vad pengarna har gått till. Hanif, har du någon?
Ja, men det här är någonting för svensk borgerlighet att lära sig, nämligen när de ertappas med grejer så skäms de inte. Alltså de bara står stand your ground. Medans svensk borgerlighet liksom, de svansar mellan benen och så ursäktar man sig och sen köper. Och ibland har ju media rätt såklart, och då ska man ju backa och be om ursäkt.
Menar du?
Det händer ju också ganska ofta att man inte har det. Ibland är det bara ett narrativ som är väldigt enkelt att sälja in, och det är liksom och då märker jag, det är väldigt tydligt att vänstern inte är rädda för att ta konflikt om de inte känner att nej, men det här är helt sanningsenligt. Så det är bara för andra att lära sig kanske.
Vi nog säger att det blir en del 2, del 3 det här också. Vi får fortsätta och följa det. Nu ska vi avsluta, tänkte jag, med 5 snabba. Jag vet, det är inte så lätt för er, inte för mig heller, att göra det här ganska kort. I princip ja eller nej, ni märker. Nummer 1. Får Greta Thunberg Nobels fredspris, Jens?
Ja.
Ja.
Oj, där var ni rörande eniga. Bensinuppror, bra eller dåligt?
Bra.
Dåligt.
Dåligt. Nya turerna i Begler-affären och Försäkringskassan. Expressen avslöjat idag att Annika Strandhäll har ljugit i KU. Sitter Annika Strandhäll kvar?
Nej.
Ja.
Aha, ja, det känns som vi får göra en uppföljningspodd här sen. Syltrygg eller ryggdunk, Hanif Bali?
Titanrygg. Jag vet inte vad jag ska välja mellan. Ja, men hellre en ryggdunk då.
3D-rygg säger jag. Nej, men då säger jag väl ryggdunk också. Fast ja. Jag var överens. Mm.
Sista. Skägg eller mustasch?
Skägg, självklart.
Ja, men vi kör skägg i sommar. Ja, wow. Skägg. Ja, jag kör också skägg. Ja,
äntligen. Ja. Konsensus.
Det finns kanske en gruppkram här på slutet. Hörrni, stort tack säger jag till er Jens Liljestrand och Hanif Bali för att ni ville komma hit till Politikpodden idag. Och ofantligt mycket kärlek till alla er som har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!
Hej då!
Hej då, tack!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.